Det här är Entreprenörskapspodden, en podcast producerad av elever på Entreprenörsskolan på Uppsala universitet. I den här poddserien intervjuar vi entreprenörer med målet att skapa en brygga mellan teoretiskt och praktiskt entreprenörskap. Välkommen till ett nytt avsnitt av Entreprenörskapspodden. I det här avsnittet får ni höra mig, Magdalena Bårenäs, som intervjuar och gästas av Maria Mattsson Mall. Maria blev vd vid 23 års ålder och är grundare till bolag som Alfa CE och Nätverket 17. Hon har suttit i styrelsen för Svenskt Näringsliv och vann årets kvinnliga gasell 2018. Välkommen hit, Maria.
Tack så jättemycket, Magdalena.
När jag gjorde efterforskningar om dig så såg jag att du gillar musik väldigt mycket och att du har spelat i ett jazzband.
Ja, det stämmer. Jag har mycket jazz när jag växte upp, och framförallt så spelar jag ju då i en kvartett. Just nu är det saxofonkvartett.
Ah, kul. Så det är saxofon du spelar?
Bland annat. Mycket musik, olika instrument.
Spelar ni hemma också?
Hela tiden.
Härligt. Jag såg även att du tycker om att läsa böcker. Och vad tycker du om att läsa för något?
Jag läser mycket olika sorters böcker, men mina favoriter är nog ändå biografier. Och jag läser förstås väldigt mycket entreprenörskapslitteratur. Så jag tycker om att läsa biografier av andra, om andra entreprenörer. Hur de har löst olika kniviga situationer. Kan man få lite inspiration eller undvika kanske att hamna i de situationer som de har hamnat i.
Har du någon bok att rekommendera?
Absolut. Om man bara ska läsa en bok, då ska man läsa en bok som heter Good to Great av Jim Collins. Och det brukar mina barn brukar kalla det för mammas snuttefilt. För jag läser faktiskt lite av den varje dag. Den är otroligt bra och handlar precis om det som är kittigt när man bygger ett bolag. Vad som är viktigt och vad som avgör om man blir framgångsrik eller inte.
Det låter intressant. Jag får nog lov att läsa den.
Absolut ska du läsa den. Den ska alla läsa.
Tack för det. Nu kommer en introduktion med bakgrundsmusik i form av ett genomrep spelat av Maria själv tillsammans med hennes saxofonkvartett. Maria växte upp i Uppsala och bredvid studierna ägnade hon sig åt musik och var med i ett jazzband. Ett jazzband som hade spelningar i Europa. När hon tog studenten på 90-talet var jobben bristvara och därför sökte hon sig till universitetet för att läsa PR-programmet. Efter studierna var det forskning som lockade, men av en ren slump blev hon erbjuden jobb som projektledare hos en serieentreprenör efter att ha visat framfötterna under en kompetensmässa. Detta blev startskottet på hennes karriär och redan vid 23 års ålder blev Maria vd på IT-bolaget Innovit. Ett bolag som såldes till ett företag i London, varpå Maria vid 24 års ålder var vd för ett framgångsrikt IT-bolag i London. Innovit växte fort och drog in mycket pengar. Men när ägaren ville byta till en affärsmodell Maria inte stod för hoppade hon av. Redan samma dag som hon sa upp sig från tjänsten blev hon erbjuden en roll som vd på ett förlag. Hon tackade ja och fortsatte på förlaget i 7 år. Efter jobbet på förlaget startade Maria sitt första bolag. Ett bolag som hon arbetade med varumärke och kommunikation. Sedan började hon på Lernia, där hon var platschef och sedan vd för ett dotterbolag. Hon arbetade där i 4 år innan hon bestämde sig för att sluta. Hon blev satt i arbetskarantän i 1,5 år. Och efter karantäntiden startade Maria bolaget Alfa CE. Ett bolag som hjälper människor ut på arbetsmarknaden. Bolaget omsatte 279 miljoner kronor år 2017. Och året därpå mottog Maria-priset årets kvinnliga gasell. Maria har även varit och är även idag involverad i flertalet organisationer där hon har haft och har ledande positioner. I den här intervjun vill jag söka svar på om det finns återkommande beståndsdelar i de processer som sker vid utövandet av entreprenörskap. Vidare vill jag, med utgångspunkt i Alfa CE, även undersöka hur finansiering av ett bolag kan se ut över tid. I sista delen vill jag undersöka hur Maria ser på kopplingen mellan teori och praktik inom entreprenörskap, men också om synen på entreprenörskap har förändrats sedan starten på hennes karriär. Maria, Du har en gedigen bakgrund inom företagande. Du blev utsedd till årets kvinnliga gasell 2018 och du har varit med och startat och bedrivit flertalet bolag. Och nu även coachar du nya entreprenörer och investerar i startups. Som en inledande fråga till det ämne vi först ska beröra, som är processer, undrar jag följande. Givet dina egna erfarenheter inom företagande, när man startar ett företag, brukar det då i regel gå enligt plan, från början och till slut?
Nej, verkligen inte. Det blir aldrig som man har tänkt sig och det är hela poängen med entreprenörskap. Därmed är det inte sagt att det är oviktigt att göra en affärsplan. Det är jätteviktigt att göra en affärsplan. Man får gärna göra många affärsplaner. Därför att när man reflekterar över frågor som målgrupp, konkurrenter, man gör SWOT-analyser, så tvingas man att tänka i olika scenarier. Och det har man stor nytta av när man sedan driver verksamheten. Många människor tror ofta att jag hoppar ut och är helt galen och inte har tänkt någonting. Det man inte vet är att jag ofta har liksom hängslen, livrem, istobbar, fallskärm. Alltså jag har alla säkerhetsverktyg jag behöver därför att jag har tänkt på många olika scenarier. Och det gör jag oftast när jag skriver mina affärsplaner. Så att det är viktigt att göra affärsplan, det är viktigt att fundera på de här, men det enda man vet är att det finns inget facit, utan det enda man vet är att det blir inte så. Och det är någonting man måste också lära sig som om man vill hålla på med entreprenörskap, att det finns inget facit. Så.
Har du något exempel på scenarier som kan dyka upp?
Pandemi är typ exempel. Det var väl ingen människa som kunde räkna med det. Alltså man måste ha, som företagare och entreprenör så måste man utgå från att allt ifrån att nyckelpersoner kan säga upp sig till att man får tomt på likviditet. Alltså vad har man för, om likviditeten tar slut, vem kan man vända sig till? Om banken säger nej till ett lån som man har löfte på, hur hanterar man det? Alltså det finns ju mängder med saker som kan inträffa. Och vissa kan man kalkulera med. Som att nyckelpersoner säger upp sig, vad gör jag då? Andra saker kan man inte kalkulera med, pandemier, vilket säkert kommer att finnas i scenarier framöver för många företagare.
Och som återkoppling på ditt svar kan nämnas att under vårt studiebesök som vi gjorde på Drivhuset så har representanter där att man inte ska lägga för mycket fokus på själva affärsmodellen, utan den kommer ändå behöva ändras. Utan kom bara hit med en idé. I litteraturen beskrivs ofta den entreprenöriella processen som en kausal process som följer ett statiskt ramverk. Ett ramverk som kanske har svårt att inkludera de oväntade händelser som sker i startups. I början av din karriär, vid 23 års ålder, startade du bolaget tillsammans med en serieentreprenör, IT-bolaget Innovit. Bolaget köptes upp av ett Londonbaserat företag och du var då vid 24 års ålder vd för ett IT-företag noterat på Londonbörsen. Så småningom kom ägarna av Innovit att prata om omsättning, burn rate, skalbarhet och att du ville byta affärsmodell. Vill du berätta mer om vad det var som ledde fram till att ledningen ville byta affärsmodell? Och varför du valde att hoppa av?
Då måste vi ta oss tillbaka till 90-talet. Det här var alltså en period där faktiskt knappt någon visste vad internet var. Det var väldigt få företag som hade hemsidor. Och det vi gjorde på Innovit, det var egentligen att vi producerade content. Vi hade alltså journalister som producerade nyheter och texter till företagens hemsidor eller till e-post. Det här var alltså en tid när inte ens alla hade e-post. Men att man skulle kunna skicka ut liksom nyheter eller sånt via e-post eller via hemsidor. Det här gjorde vi då, ungefär som TT gör till nyhetstidningar, så gjorde vi då nyhetsflöden till företagens hemsidor och så. Och det betyder ju att företagen, till exempel många bemanningsbolag var det faktiskt, Manpower och Proffi som de då hette, men också Electrolux och MSN och Microsoft var våra kunder. Och de köpte ju nyhetspuls av oss, nyhetstexter. Så vi var lönsamma direkt. Men i den här kontexten då så handlade det väldigt mycket om att man skulle inte vara att man skulle prata om potentiella intäkter sen. Och det här påminner rätt mycket om det som vi pratar om nu, att vi har bolag som är jättehögt värderade men som kanske faktiskt går med förlust. Och där man säger att men den här kommer att tjäna pengar om 5 år eller om 10 år. Det finns ju många sådana exempel, faktiskt också på börsen. Och det här var väldigt trendigt i slutet på 90-talet, att prata om intäkter som skulle komma sen. Och vi hade ju redan intäkter. Och det här ville man då inte ha, utan man ville ha en affärsmodell som inte tjänade pengar. Och därför ville man då att jag skulle ringa upp alla våra kunder och säga upp våra kundavtal. Och det var då jag sa att det här ställer jag inte upp på. Jag kan inte ringa upp mina kunder och säga att vi tjänar för mycket pengar så vi ska byta modell. Så då var det då jag hoppade av.
Skulle du då säga att företaget rent teknikmässigt låg före sin tid?
Egentligen inte, för det vi gjorde var ju inte så mycket teknik, utan vi var ju journalister som producerade texter till andras hemsidor. Så däremot så fanns det en trend att man inte skulle tjäna pengar. Det var trendigt att, så att säga, bränna pengar. Och man trodde så att säga att det fanns någon annan, framtiden hade en annan affärslogik. Så att det fanns en, snarare kanske så att det fanns en förvåning eller en okunskap om vad internet var, och att man trodde, det fanns en myt att internet skulle liksom rucka på allt som hade med affärslogik och intäkter och balansräkningar att göra. Som omkullkastade allting, vilket ju inte visade sig vara sant. Men så gick tankarna då i slutet på 90-talet.
I artikeln Entrepreneurship as a Process från 2011 studerar och sammanställer en grupp forskare den litteratur som finns tillgänglig rörande beskrivandet av entreprenörskap som en process. Målet med studien är att ge ett underlag för att utforma en modell som både är tillräckligt generell för att täcka in de stora variationer som förekommer inom olika entreprenöriella processer och tillräckligt specifik för att kunna harmonisera de här variationerna i en riktning. Det de finner i studien är att beskrivandet av frasen "en entreprenöriell process" kan närmast liknas vid en enda röra, innehållandes olika perspektiv och olika multidisciplinära teorier. Vidare nämns det att de olika beskrivningarna har ytterst få likheter med varandra. I din roll då som affärsängel, finns det några likheter mellan de processer eller de aktiviteter som uppkommer vid investeringar i olika startups? Försöker du medvetet styra processen i en viss riktning?
Oj, vilken svår fråga. Du berör ju flera olika saker här. Du nämnde till exempel där en enda röra. Och så är det ju oftast när man drar igång någonting. Att man kanske har en idé. Att det här är ett behov eller det här är ett problem och det ska jag lösa. Ofta när man väl börjar rota i det där problemet eller börjar närma sig kunden, så brukar, oavsett vad det är för någonting, om det är en mutter man gör eller om det är en tjänst eller vad det är, så brukar man oftast, liksom, det kanske finns en anledning till att inte någon har löst det här behovet. Det kanske inte finns något behov. Ja, det kan ju vara ett scenario. Ett annat scenario kanske är att det är väldigt svårt att tekniskt lösa det här. Ja, då är det ett annat scenario. Så att dels kan det vara så att den här en enda röra, när man börjar, man har identifierat ett behov eller ett hål på en marknad, när man börjar borra i det här, så kanske det visar sig att, som sagt, att det fanns en anledning till det. Och det är ju ett liksom. Men i allt det här, så det som man tittar efter, det är drivkraften, alltså entreprenör, vem är entreprenören och vilket pannben har man? Därför att som jag nämnde tidigare, det enda man vet när man bygger ett bolag och framförallt när man startar ett bolag, det är att så som man tror att det är, så är det inte. Alltså man måste vara nyfiken. En väldigt viktig drivkraft som jag tittar efter. Alltså hur nyfiken är man och hur mycket jävlar anamma har man? För någonstans måste man kunna resa sig upp om och om och om igen. Alltså hur jävligt det än är, så finns inte ordet ge upp. Och det är väl någonting som jag tycker är definitionen av entreprenörskap. Och då går det här jävlar anamma och den här rebell egenskapen som en duktig entreprenör ofta har, den går inte att styra. För din fråga var, försöker du styra processen? Och då är svaret på den, det går inte. Då är det inte en entreprenör. Mm. Då kan det vara en tjänsteman eller en företagare, men det är inte en entreprenör. För att en entreprenör kan du inte styra. Utan det är som ogräs. Liksom, antingen växer den där, tar sig igenom, eller så gör det inte. Så att jag letar snarare efter de som inte går att styra. Att jag märker att här finns det så mycket driva och jävlar anamma att det här går inte att styra, då blir jag intresserad. Mm.
Du tror inte att det är något som kan växa fram hos en person som inte har det här drivet?
Alltså jag vet inte, jag trodde till exempel aldrig själv att jag var en entreprenör. Det tog mig 10 år som företagare att fatta att jag var entreprenör. Så att det, Men det är klart att det fanns ju det där hos mig när jag var liten. Att om någon sa så här, det där kan inte du eller där är du för liten för. Så är det klart att då växte hornen i pannan på mig och tänkte att jag ska minsa visa, det går visst. Så att någon form av personlighetsdrag, att du ska inte tala om för mig vad som inte går. Det måste man ha och det är medfött tror jag. Sen kan man kan säkert träna upp lite grann det entreprenöriella så att säga, i sig själv. Men mycket personlighet är det. Och envishet och vinnarskalle. Och, ja, kan man lära sig bli vinnarskalle? Ja, delvis kanske. Men jag tror man har mycket med sig från början i personligheten.
Och när det kommer till din roll som entreprenörcoach. Finns det likheter mellan utförandet av coaching mellan olika nyblivna entreprenörer?
Ja, olika personer är ju liksom bra och dåliga på olika saker. Så är det ju. Och jag måste säga det att när jag coachar yngre entreprenörer, för det första så är det väldigt roligt. Därför att jag kan ju se att de gör mina misstag. Och kan ändå tänka så här, jag gör ju misstag idag med. Men jag gör i alla fall inte de där misstagen. Och det är väldigt skönt, för då känner jag att jag har gjort en, jag har lärt mig någonting i alla fall. För det är klart att jag springer också in i stängda dörrar och slår mig och när jag slår pannan blodig mot saker fortfarande. Men vissa dörrar har jag i alla fall lärt mig att jag ska springa runt. Och då när jag coachar nya entreprenörer så försöker jag ofta säga, men akta dig för den där dörren, öppna inte den, eller vad du gör, gör inte så där. Och sen hör man efter ett tag, aj! Så bara, du har väl inte öppnat dörren? Jo! Ja. Men då har jag åtminstone varnat och kanske också att de inte sprang så hårt in när de öppnade den där dörren. Så ser jag ofta min roll. Att jag kan ju försöka varna och jag kan försöka tala om att det där kommer göra ont. Men man måste ändå som entreprenör få lära sig. För det finns tyvärr, kan inte lära dig entreprenörskap via böckerna. Det finns bara, det är som att simma brukar jag säga. Man kan läsa hur många böcker som helst om hur man simmar. Men har man inte, man måste förr eller senare prova i vatten. Och liksom, blir man ikastad i iskallt vatten som är bara några grader varmt. Alltså då är det ett sätt att simma på. Och har man 28 grader varmt och man kan stoppa ner fötterna på botten. Ja, då är det någonting annat. Och mycket i entreprenörskapet är att simma på iskallt vatten där det är brådjupt. Och det, man måste gilla den utmaningen, annars blir det inget bra.
Har du exempel på någon fallgrop?
Oj, ja herregud. Det beror väldigt mycket på vad situationen är. Men till exempel skriv ägaravtal. Om det är flera som ska starta bolaget, då måste man ha ägarpapperna en gång innan man börjar tjäna kronorna, pengarna. Alltså man måste vara väldigt tydlig med rollfördelningen. Så att ägaravtal är ju, och att man faktiskt också startar ett AB direkt. Och inte försöker se på att ha ett handelsbolag eller enskild firma eller någon förening eller kompisgrupp. Utan så snabbt som möjligt skapa ett aktiebolag och skriva ägaravtal. Det är typiskt sådana grejer som, nej men vi är inte riktigt där än och det kostar pengar och det är så knöligt med att registrera. Ja, tycker man att det är knöligt att registrera ett AB, då ska man inte ens starta ett bolag. Alltså det är bara do it så fort som möjligt.
I artikeln Sustainable Venture Capital dök begreppet som startups just fail. Alltså att det skulle finnas företag som går under utan uppenbar anledning. Jag vill ändå tro att det alltid finns en anledning, hur dålig den än må vara. Du säger i en reklamfilm till ett evenemang att om någon har drivet och vill lyckas så behöver inte idén alltid vara den bästa. Kan du se i de företag och investeringar du har varit inblandad i eller varit i kontakt med att det oftast är en avsaknad av driv som står i vägen för framgång?
Ja, jag vill ogärna utpeka ut någon avsaknad av driv. Jag vet inte. Jag tycker det är roligare att titta på de som har lyckats. Jag menar, tar vi ett exempel som Coca-Cola som är väl världens mest kända varumärke. Så det var ju ingen människa som gick runt och hade ett behov av Coca-Cola. Och det smakar ju, om man ska vara ärlig, inte jättegott heller. Det sticker i munnen och smakar konstigt. Så att någonstans så har ju vi ändå lärt oss att Coca-Cola is the shit. Och på samma sätt, alltså Red Bull, liksom, vem sprang runt där? Alltså det är ju exempel på produkter som det egentligen inte finns något behov av. Men som man har liksom med enorm driv och kraft ändå lyckats pressa igenom. Så det finns ju gott om exempel på rätt sopiga affärsidéer. Där det egentligen inte finns något behov, men där man med rätt varumärke, med rätt driv, med rätt liksom paketering ändå kan lyckas väldigt, väldigt bra.
År 2006 började du på Lernia, där du fick en roll som platschef för att sedan bli vd för ett dotterbolag. Du arbetade där med utveckling inom företaget och kom till en punkt där dina idéer inte sammanföll med de planer som din dåvarande chef hade för företaget. Era vägar skildes och du blev satt i arbetskarantän i 1,5 år. I en studie utförd 2017 fann man hur avhållandet från ledningen rörande intrapreneuriella aktiviteter resulterade i låg motivation hos de anställda. De utvecklingsidéer du hade för Lernia saknade som sagt stöd från högre instans. Om vi försöker koppla ihop föregående punkt rörande drivet, kände du då hur avhållandet från ledningen sänkte ditt eget driv i realiseringen av de idéer som du hade för företaget?
Ja, det är en ganska svår fråga. Jag jobbar ju då som någon form av intraprenör. Sen var ju jag vd för ett av dotterbolagen och jag hade ju en idé om hur jag ville utveckla bolaget och min koncernvd hade en annan idé. Och då är det ju så att den som har högst i rang är ju den som bestämmer. Och det som, om man har mycket driv, jag har mycket driv, då får man ju någonstans välja, ska jag ge avkall på mitt driv och vika mig här? Eller är det dags att ta mitt driv någon annanstans? Och det tycker jag, det handlar ju inte, behöver man inte bara vara entreprenör eller vd för att reflektera. Det tycker jag man ska fundera på även som anställd eller om man studerar. Alltså, får jag rätt, liksom, kommer min kraft till sin rätt? Så det handlar inte så mycket kanske om drivet, utan det handlar ju om kanske snarare om att jag hade en idé om vad jag trodde för bolaget. Och då är det ju så att när man är ledare, vilket man ju är som vd eller som entreprenör och ledare, så är värderingar och att det liksom ligger i linje med vad man tror på. Det går inte att bygga en verksamhet eller ett företag om man inte genuint tror på det. Så det handlar ju väldigt mycket om att kanske inte så mycket om driv, utan kanske snarare om övertygelse och värderingar, snarare där kanske.
Under din tid i arbetskarantän hörde en gammal kollega från Lernia av sig som tyckte att du skulle starta ett eget företag inom jobbcoaching. 2012 startade du företaget Alpha CE med visionen att alla har en plats på arbetsmarknaden. Om vi tar och skiftar fokus från processer till finansiering. I det svenska innovationssystemet finns flera olika aktörer, till exempel inkubatorer, finansiärer, mentorer och rådgivare. Alla med samma mål att underlätta för startups att realisera sina innovationer. Är det här systemet något som du har tagit hjälp av, till exempel vid uppstarten av Alpha CE eller något annat bolag?
Bra fråga. Vi tar Alpha CE då, så var det ju så att när jag startade Alpha CE 2012 så hade jag ett löfte om från banken att kapitalisera upp bolaget, och sen så bara någon vecka innan vi skulle gå live då, så hoppade banken av, och då var jag ju tvungen att ta in affärsänglar då, som det kallas. Det finns ju olika typer av ägande som man, eller ja, finansierings, det finns ju riskkapitalister och så finns det affärsänglar. Det här var ju då före detta entreprenörer som gick in och med sån här såddinvestering. Så det är klart att jag har ju på ett sätt tagit hjälp då av innovationssystemet. Men min erfarenhet, om man ska vara, liksom, ge någon ett råd, det är att don't do it. Alltså gör det. Alltså strunta. Ju längre du kan klara dig själv utan att ta in kapital, oavsett om det är från banken eller från Almi eller från affärsänglar eller vad det nu är du hämtar kapital, desto längre behåller du ditt oberoende. Så att det kan vara bra att finnas i de här inkubationssystemen för att få inspiration, idéer, kanske träffa andra entreprenörer. Där finns det ju väldigt mycket Drivhuset och UIC, och det finns ju väldigt mycket aktörer, inte minst här i Uppsala, där man kan få det här nätverket och idéerna och stödet och så, för bolla saker. Men kan man klara sig utan kapital, då ska man försöka göra det så länge det bara går. Därför att det ökar värdet på din idé, men också så behåller du så att säga själv styret i din idé. För man ska också komma ihåg att så fort man tar in kapital, då kommer också någon som vill kanske ha tillbaka sitt kapital eller ränta på sitt kapital, och de kommer in och då måste man förhålla sig till dem. Och många som startar ett företag eller är entreprenörer, de vill ju, det är ju det precis man vill, inte vill ha. Man vill ju ha sin självständighet, det är det som är grejen. Och man tappar ju delar av det när man tar in kapital.
Mm. Uppmuntrar du entreprenörer som du coachar att söka sig till systemet?
Jag hittar dem ju oftast i systemet eftersom jag ofta är föreläsare och sådär. Så det är oftast där jag plockar upp dem. Så det är klart att jag försöker ofta tipsa om aktörer som Entrepreneurs Academy eller Ungföretagsamhet har ju alumniverksamhet och så. För det är bra nätverk. Mm. Det finns också ett nätverk som heter Young Entrepreneurs, Geos. Så det finns jättemånga olika typer av nätverk och sammanhang som jag brukar tipsa om. Så på ett sätt ja. Å andra sidan så brukar jag försöka uppmuntra dem att, precis som jag sa här, att försöka klara sig utan investeringar och banker och allt så länge man kan. Så det är lite olika, det beror lite grann på det inkubationssystemen. Är det nätverk och kontakter? Det är oftast gratis och ofta inspirerande. Men pengar, då börjar man ju avkall på sin egen frihet helt enkelt.
Ett bolag som upplevt en svag finansiell utveckling och sedan går in i en period med ekonomisk återhämtning kallas i företagssammanhang för en turnaround. Moderbolaget Alpha C Coaching and Education gick nyligen i konkurs för att sedan återstarta igen. Under omstartens första 2 månader hade företaget en tillväxt på nästan 90%. Skulle du då säga att Alpha C har gjort en turnaround? Vilka förändringar, om några, har gjorts inom företaget?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså en turnaround, det är ju när man har röda siffror i en organisation och sen så går man in och vänder på de siffrorna. Det vill säga man kanske plockar bort personal, man kanske avyttrar lokaler och så. Och sen så vänder man upp siffrorna, och det har jag ju gjort jättemånga gånger. Nu var ju det här en konkurs, och sen så köpte ju jag de delar i konkursboet som jag visste var ekonomiskt hållbara och lönsamma och så. Så att egentligen kan man ju säga lite elakt att jag sprang in i ett brinnande hus och tog ut de sakerna som jag visste funkade jättebra. Och det är ju inte en turnaround, utan då har jag ju plockat russinen i kakorna helt enkelt. Mm. Så att
så du har inte ändrat något i affärsmodellen?
Nej, utan jag har ju bara tagit det som jag kunde bäst och så. Och det är ju också fördelen som jag hade, som hade byggt bolaget, det var ju att jag kunde också verksamheten väldigt, väldigt bra. Jag har fått bestämma, hade vi inte gjort någon konkurs, utan vi hade kunnat gjort en turnaround på verksamheten. Men nu ville mina delägare någonting annat, och då blev det en konkurs, och jag fick aldrig chansen att göra den där turnarounden. Men å andra sidan så fick jag chansen att köpa tillbaka varumärket och en del andra verksamheter då, från konkursbot. Så att om man säger, när du säger förändringar då som har gjorts i företaget, så kan man väl säga att det är en smärre justeringar, utan snarare kanske att det är ungefär som ett träd, att man, liksom, man märker att nu håller moderträdet på att dö, men jag sågar av den här grenen och nu har jag ett skott, och nu kan jag få det här skottet att leva vidare då.
Om vi nu ska ta ut forska något mer teoretiska och filosofiska områden kring begreppet entreprenörskap. I en intervju utförd 2004 diskuterade en grupp erfarna entreprenörer bland annat hur entreprenörskap bäst lärs ut. Givet din bakgrund inom coaching, vet du om det finns element i utbildningen av entreprenörer som du tror är extra viktiga för att förbereda en framtida entreprenör på de utmaningar som de ofta möter?
Oj, vad svår fråga. Så jag tror ju inte riktigt att det går att utbilda till entreprenörer. Det är som jag nämnde tidigare här med, alltså att simma. Man kan läsa hur många böcker som helst om hur man simmar, men det är först när man simmar på riktigt som det blir. Jag tycker till exempel att det här är ett bra exempel på när ni läser entreprenörskap, att ni tvingas göra en podd och lösa alla de problemen som uppkommer när man ska göra en podd, och man ska lära sig teknik och så blir det fel och så ska man klippa och så måste man lära sig klippa. För det är precis det entreprenörskap handlar om, att någon måste göra första hemsidan, och det är skitdyrt att köpa något. Antingen får man be någon kompis att bygga hemsidan, eller så får man bygga hemsidan själv. Det är bara att välja, för jag har inga pengar att köpa hemsidan för, till exempel. Att mycket av det som att bygga ett bolag eller entreprenörskap handlar, det är att man är allkonstnär. Att liksom, ja, men är man vaktmästare, flytta möbler, bygga kontor, rekrytera folk, avveckla folk, bygga hemsida, skriva offerter. Alltså man måste ju göra allting i början. För i början har man ju bara kanske sig själv och kanske några anställda. Och då får man ju sköta rubbet. Bokföring, bankkontakter, juridik. Och det där är ju, det går ju liksom inte att få in i en enda kurs. Utan det handlar ju bara om att kavla upp armarna och så bara, okej, hur löser jag det här? Och om jag inte vet, vet jag någon som vet? Så kontaktnät då är extremt viktigt. Så att om jag får ge tips till studenter så handlar det kanske inte så mycket om att läsa kursen entreprenörskap, utan det handlar jättemycket om att bygga ett sånt stort kontaktnät med så konstiga människor som möjligt. För det har man nytta av. Alltså man måste ha kanske någon ekonom, någon revisor, någon präst, någon läkare, någon, och här är ju Uppsala universitet unik tycker jag, eftersom man har nationer och det finns alla de här möjliga korsbefruktningarna. Så det, jag vet inte om det var svaret på frågan här, va? men element i utbildningen, ja, gå på så många gasker du kan.
En av grundarna av Klarna, Niklas Adalbert, nämner i sitt sommarprat i P1 hur han efter en rad händelser och insikter ändrar sitt synsätt på vad framgång inom entreprenörskap är. Han strävar inte längre efter att ha ett företag värderat till $1 miljard, även om han nu redan lyckats med detta. Utan numera strävan efter att ha ett företag som påverkar 1 miljard människor positivt. Vidare nämner Adalbert i sitt sommarprat filosofin effektiv altruism. Kort beskrivet är att man utifrån sin egen position och sina förutsättningar försöker göra samhället bättre med så effektiva medel som möjligt. Till exempel som artisten José González som skänker 10% av sin lön till välgörande ändamål. I din tid i arbetskarantän, vars början du beskriver med meningen att det var tungt att bara hämta tidningen efter ett tag. Är det så att den här tiden utvecklar en djupare förståelse hos dig för det utan jobb att gå till? Och att det därför blivit lite av din kärnfråga? Jag tänker på Alfa C's slogan, alla har en plats på arbetsmarknaden, och att du brinner för de som står längst bak från arbetsmarknaden.
Alltså min passion för de som står längst från arbetsmarknaden, den har alltid funnits där. Den fanns nog redan där när jag var 12, 13, 14 år. Så att det är liksom min passion i livet, att hjälpa de som har svagare och har det tuffare. Så den hade jag redan på lärningstiden. Så det har inte kommit senare alls faktiskt. Däremot så har ju då mitt synsätt på kanske framgång. Den har ju ändrats från det att jag var 23 år och fick min första vd-jobb. När jag fick mitt första vd-jobb som 23-åring så var jag ju tänkt att nu kommer någon avslöja mig att jag är bara 23 år och att jag är helt inkompetent. Och att jag kände att jag behövde kanske bevisa för någon eller förklara för någon att ja, men jag är faktiskt vd. Och det låg nog mycket kanske mer hos mig själv än hos omvärlden. Och det kanske också, jag var lite stolt över att jag var vd, och kanske när jag då fick mitt andra vd-jobb innan jag var 25 så tänkte jag, det här var häftigt, så nu struntar jag fullkomligt i vad jag har för titel, de kan kalla mig för vaktmästare, jag bryr mig inte ett dugg, alltså jag är helt, helt ointresserad av att bygga mitt CV. Jag har heller inga pengar har nog heller aldrig varit min drivkraft. Jag vill göra roliga saker, nyfikenhet är mycket mer min drivkraft, och det har det nog alltid varit. Däremot så är det klart att ju äldre jag blir och ju mer som framgångar eller priser eller så som jag har fått, så har jag nog kanske kunnat strunta mer och mer i så att säga, den ytliga framgången, och nu går jag mer på det lustfyllda och är faktiskt rätt ointresserad av om andra är impad eller inte, eller ja. Så på ett sätt så är det klart att det har säkert påverkat mitt entreprenörskap, att jag hade mycket mera mitt eget CV kanske, eller min karriär någon slags i fokus för 25 år sedan. Det är ju helt irrelevant just nu. Så. Utan nu är det ren lustfylld, det som jag går igång på, vad jag gör.
Så det nya entreprenörskapet kanske inte därför bara handlar om att tjäna pengar längre, utan även att bidra med något större. Nätverket 17 som du är medgrundare till, en organisation som vill vara förebilder för kvinnliga entreprenörer. Nätverket ska ses som en inspirerande kraft för kvinnor att vilja starta stora bolag med hög omsättning. I en studie från 2011 nämns det hur kvinnliga entreprenörer och därmed också många idéer ofta blir negligerade. Sedan att du grundade 2017, har du märkt någon skillnad i hur kvinnliga entreprenörer uppfattas och bemöts?
Ja, både ja och nej. Jag vet inte, jag har ju aldrig varit manlig entreprenör så jag vet ju inte riktigt hur det är då. Men om jag tittar på när vi startade 17-nätverket så var ju det för att det fanns en myt att vi bara var 17 personer som hade startat bolag som omsatte mer än 50 miljoner i Sverige. Och vi kände ju alla de här 17 och vi kände faktiskt fler. Så vi tänkte att det här är ju en av de här myterna som gör att vi inte får riskkapital och att vi inte får banklån och så. Så att därför startade vi 17. Nu har vi hittat 84 mer bolag. Så det fanns ju många, många fler kvinnor som har startat och drivit upp bolag som är ganska stora. Några är ju riktigt stora. Engelska skolan är ett exempel till exempel. Och så. Och det jag märker med 17-nätverket det är ju att många av mina, för jag umgås ju nästan bara med män jämt och inte minst manliga entreprenörer. Finns i mitt nätverk och det jag märker det är ju att de blir impade av mitt nätverk. Oh, känner du Lena Apler? Det är hon som har grundat Collector. Oh, hur är hon då? Liksom att, eller att de frågar sig, du skulle behöva en kvinna som kan sitta i mitt börsnoterade bolagsstyrelse. Har du någon kvinna? Eller att ja, Dagens Industri, journalister ringer och säger, ja, vi behöver någon kvinna som kan. Så att det är klart att det, i och med att vi har grupperat oss och också känner varandra och kan ge varandra kontakter så har vi också fått en ökad status tror jag. Inte bara bland män som är entreprenörer utan kanske också bland tidningsjournalister och så. Så att det var ju precis det vi ville åstadkomma. Att skapa ett nätverk där vi enklare skulle kunna hjälpa till. Att lyfta fram förebilder och om någon behövde ha någon som kunde stå på en scen så skulle vi bara kunna kasta upp en massa namn. Då skulle det inte heta att det finns inga och de är bara 17 eller så. Utan vi skulle kunna bara mata på med coola kvinnor som driver bolag som de har drivit upp själva.
Har man sett att det efter starten av 17 genererat fler stora bolag med högre omsättning hos kvinnostartade företag?
Ja, alltså 17-nätverket startades ju just då 2017, alltså på hösten. Och sen så gick vi live då på internationella kvinnodagen 2018. Och det är ju bara 2-3 år sedan. Så att det tar ju tid att bygga stora bolag. Så det tror jag inte att man kan se någon som helst effekt av, även om man skulle vilja det. Ja. Däremot så det jag vet är att jag kan åtminstone nämna en handfull kvinnor som är på jakt efter att komma in där. Som kanske ligger på en årsomsättning på 30 eller 40 miljoner. Och som absolut vill komma in i 17-nätverket. Och att det blir lite grann som ja, kanske göra svenska klassiken eller springa ett maraton. Att ja, men jag ska dit. Och att det faktiskt har blivit en drivkraft. Och det är väl första steget tänker jag. Att först och främst måste vi få fler kvinnor att starta ett bolag. Att avdramatisera och att man faktiskt startar bolaget. Och sen är ju nästa steg att få dem att vilja starta stora bolag. Och också det finns många fördelar med att ha ett lite större bolag. Då helt plötsligt så behöver du ju inte vara den där mångkonstnären som kan allt ifrån bokföring och marknadsföring och kommunikation och leverans och allt. Utan helt plötsligt så har du någon specialist som kan ansvara för ekonomi och någon annan som kan ansvara för marknadsföring. Och du kan anställa personal som är duktiga på olika saker. Och ja, så jag hoppas att 17-nätverket har bidragit till det. Att fler vill bygga stora bolag. Men sen som vi har pratat om innan här. Alltså det, man måste ha, det är inte alltid så lätt att vara entreprenör. Många tror att det är jätteroligt om man får stå på scenen och ta emot blomsterkvastar. Liksom. Men det är... Ja, man kan ju likna det, men det är jätteroligt säkert att vara Zlatan och stå och få diamantbollar och priser och så. Va? Men han har tränat väldigt mycket. När alla andra kidsen gick hem, då stod han förmodligen kvar och sköt mot målet i krysset va? Och gjorde straffläggningar. Och han gjorde säkert mer, när de andra gjorde 40 sit-ups, då gjorde han 80 sit-ups. Och precis så är det med entreprenörskap. Alltså det är oerhört mycket hårt arbete och... väldigt mycket slit, mycket mycket mera slit än vad man kan tro Och man måste gilla det. Du måste gilla slitet. Du kan inte göra det för pengarna. Du kan inte göra det för framgången. Utan du måste älska skiten. Alltså när det är som jäkligast. Du måste gå igång på det och tycka att det är det som är grejen. Utmaningen. Du måste gilla utmaningar helt enkelt. Min dotter fick, hon är ju i 20-årsåldern nu. Hon fick frågan här av någon som var väldigt impad av entreprenörskap. För inte så länge sedan. Och då sa han till henne så här, du, din mamma, liksom, hur mycket jobbar hon egentligen? Jobbar hon 40 timmars veckor eller jobbar hon 80 timmars veckor? Eller hur mycket jobbar hon? Och då stod ju jag en bit bort, men jag hörde och så här, då tittade hon på honom och så sa hon så här, alltså jag skulle vilja vända på det. Jag tror att det kanske finns några stunder på veckan då hon inte jobbar. Alltså jag jobbar, ja. Och han såg, vad menar du? Nej, men alltså hon går upp på morgonen och då jobbar hon. Och sen så går hon och lägger sig och hon jobbar hela dagen. Sen händer det att vi kanske tittar på nyheterna eller att hon pratar med mig eller att vi tränar. Men det finns korta stunder när hon inte jobbar. För mig är ju entreprenörskapet inte ett jobb, det är en livsstil. Men å andra sidan så brukar mina barn säga så här, mamma, du har inget jobb, du bara leker på dagarna.
Och det är ju fantastiskt att man tycker så.
Ja.
Ja, får se om jag blir en del i Nätverk 17 en dag.
Det hoppas jag.
Stort tack Maria. Det har varit intressant att få lyssna till dina svar. Och tack för att ni har lyssnat på Entreprenörskapspodden. En podcast producerad av elever på Entreprenörsskolan på Uppsala universitet. Idag fick ni höra mig, Magdalena Borenäs, som gästades av Maria Mattsson-Mäl. Tack så mycket.